Dagens evangelietext är hämtad från Markus evangeliet, 9 kapitlet, 14 till och med 32 versen. När Jesus med Petrus, Jakob och Johannes kom tillbaka till lärjungarna fann de mycket folk omkring dem och skriftlärda som diskuterade med dem. Men när folket fick se honom greps de av bävan och skyndade fram för att hälsa honom. Han frågade: "Vad är det ni diskuterar?" "Mästare," svarade en i mängden, "jag har kommit till dig med min son som har en stum ande. Vad den än faller över honom kastar den omkull honom, och han tuggar fragda och skär tänder och blir stel. Jag bad dina lärjungar driva ut den, och de kunde inte." Han sa: "Detta släkte som inte vill tro, hur länge måste jag vara hos er? Hur länge måste jag stå ut med er? För hit honom." De kom fram med pojken, och när han fick se Jesus började anden genast slita i honom så att han föll omkull och vältrade sig på marken med fragda kring munnen. Jesus frågade hans far: "Hur länge har det varit så här med honom?" Fadern svarade: "Sen han var liten, och ofta har anden kastat honom både i eld och i vatten för att ta livet av honom. Men förbarma dig över oss och hjälp oss om du kan." Jesus sa: "Om jag kan? Allt är möjligt för den som tror." Då ropade pojkens far: "Jag tror, hjälp min otro." När Jesus såg att folk strömmade till, sa han strängt till den orena anden: "Du stumma och döva ande, jag befaller dig, far ut ur honom." Och han kom aldrig mer tillbaka. Den gav till ett skrik och ryckte och slet i pojken och for så ut ur honom. Och pojken låg där så livlös att alla sa att han var död. Men Jesus tog hans hand och reste honom upp, och han steg upp. När Jesus hade kommit hem och lärjungarna var ensamma med honom frågade: "Varför kunde inte vi driva ut den?" Han svarade: "Den sorten av kan bara drivas ut med bön." Sen gick de därifrån och vandrade genom Galileen. Han ville inte att det skulle bli känt eftersom han höll på att undervisa sina lärjungar. Han sa: "Människosonen ska överlämnas i människors händer, och de kommer att döda honom, och 3 dagar efter sin död ska han uppstå." Men de förstod inte vad han menade och vågade inte fråga. Först vill jag tacka församlingen för inbjudan. Det är 3:e gången som jag är i Borlänge. Första gången kom jag för ett möte som ordnades av regionen. Vi satt oss i den där salen. Det skulle handla om integration, och jag skulle tala om mångfald i kyrkan. Och det var ett fint möte. Det var folk från olika håll som vi var samlade där. Andra gången var det när mamma Eivor begravdes. Då var det första gången som jag kom in i det här vackra kyrklokal. Jag måste gratulera er. Och jag blev så förvånad att få höra att kyrkan är byggd 1896. Otroligt. En väldigt fin kyrka ni har. Så ni ska vara stolta över det. Och jag hoppas bara att många kan komma och upptäcka den här kyrkan så att alla bänkar kan fyllas med folk. Och nu är det tredje gången. Och så den här tredje gången så sammanfattar båda tidigare gånger. Vi började där i salen och så är vi här. Men det första gången som jag står här vid predikostolen i Borlänge. Och jag blir så glad när jag fick höra att doktor Ekman, det är han som var här och vigde den här kyrkan. Och så som historiker själv så blir jag extra glad att nu står jag här där våra förfäder i tro har stått en gång i tiden. Och så hoppas jag att du känner den glädje också att få tillhöra den här kyrkan och få vara i den här kyrklokalen. Men jag ska inte fortsätta prata historia. Ska vi börja då har jag väldigt mycket att berätta om historia. Men låt oss gå till själva predikan. Vår värld skakas idag av många kriser. Det har ni märkt. Kriget rasar i Ukraina. Rwanda fortsätter massakrera folk, det oskyldiga folket i östra Kongo, för att komma åt mineraler i området. I Yemen har man inte lyckats än att stoppa konflikterna där. Och man kan räkna många, många andra områden. Mellanöstern och så vidare och så vidare. Tusentals människor är fortfarande på flykt. Medan de som skickar vapen precis där man kriget rasar stänger dörrar mot dessa flyktingar. På en strand sågs det utanför Italien en gummibåt fullsatt med flyktingar som försökte ta sig till Europa. Man kunde höra där små barn som skrek när gränspolisen stoppade gummibåten. Men där stod också andra människor som hånade dem och sa: kom inte till oss. Det är fullsatt här. Samtidigt punkterade de den gummibåten så att alla skulle drunkna. Hemskt. Den bilden tog mig till en jämförelse med en annan som jag såg någon vecka innan vi fick se den här reportagen. Och den här bilden var det en björn. Jag vet inte om det var en svensk björn eller vad det var, men det var en björn som hittade en fågel som hade ramlat i vatten med lära. Och fågeln kunde inte flyga. Så björnen gick fram, tog fågeln, tog det till stranden och lät det flyga. Har människan blivit så grymmare och mer elak mot sin medmänniska än djuren? Och det här djuret var inte, tillhörde inte, de här djuren tillhörde inte samma art. Men björnen räddar fågeln. Vad har vi gjort med vår medmänsklighet? Mitt i fastetiden, enligt kyrkoåret, har vi våra tankar vända mot påsken. Vi är på väg. Och vägen hörde vi på fastlagssöndagen kallas kärlekens väg. Jesus lämnade sin himmel, kom till jorden för att dö för dig och för mig. Kärlekens väg. Men den vägen handlar om en kamp. Så fort vi hörde att det blir kärlekens väg, så började det med prövningens stund. Sen utmanades vi att ha en kämpande tro för att kunna segra. Och idag handlar det om den typ av kamp som vi har framför oss. Kampen mot ondskan. Kampen mot ondskan. Då är frågan, vad är ondskan för någonting? Det är kanske svårt att beskriva ondskan. Själva begreppet kan man hitta i nästan alla kulturer och alla religioner. Ondskan. Det omfattar tankar, ord eller handlingar som majoriteten i samhället betraktar som hemska eller farliga och som riktas mot moraliska föreställningar. Det är det vi kallar ondska. Man kan enkelt säga att ondskan är motsatsen till godhet och frånvaro av godhet. Och när man googlar så ser man att med den uppfattningen blir ondskan synonym till väldigt många andra ord. Jag har tagit några. Elak, det är ondskan. Ondskefull, illvillig, illasinnad, fientlig, ovänlig, ondsint, ilsken, arg, vred, ursinnig, smärtande, dålig, omoralisk, usel, syndig, syndfull, svår, hård, bekymmersam, ogynnsam, ofördelaktig, okänslig, skadlig och så vidare. Listan är väldigt lång. Och när man tänker på allt detta, vem saknar någonting av det här? Någonstans märker vi att ondskan finns hos oss, finns i oss. Och i många trosuppfattningar får ondskan en form och personifieras. På det sättet talar kristendomen om Satan. Om man tänker på Satan, ibland tänker man att det kan vara liksom en person, en orm eller vad det kan vara. Och Satan är ständigt i krig mot Gud. Och filosoferna å sin sida ser begreppet ondska som en sammanfattning av det som är etiskt fel och därmed motsatsen till godhet, ondskan. Och när vi läser dagens evangelietext så ser vi att den handlar om en pojke som lärjungarna inte kunde bota. De symptom som pojkens pappa anger, här har vi läkarna, kan för många tolkas som tecken på epilepsi. Det skulle kunna vara så, blandat med tal- och hörselproblem. Pappa kallade för en ande. Ja, skulle man ta pojken till sjukhuset så skulle man inte tala om ande. Man vet vad det handlar om. Och jag vet också att en svensk idag säkert inte skulle kunna tänka så. Även om vi alla vet att ondskan finns. Men som afrikan, som jag, förstår jag exakt vad pappa menade. Vi ser ofta i Afrika att en afrikan aldrig dör av bakterier. Utan det är alltid en ondska som ligger bakom. Så för oss även bakterier är ondska. Och många, jag vet inte, kanske mamma Eivor har någon gång berättat för er om kindoki. Vi talar om kindoki. Och då är det vår tolkning av allt det onda. Ondskan. Och när vi hörde läsa som Gammaltestamentet, det är en fantastisk text. Den tar oss till Elias kamp mot Baals profeterna. De skulle i tur och ordning bevisa vad den Gud man trodde på kunde göra. Och Baals profeterna åkallade Baal oavbrytet från morgonen till middagstiden. De ropade kring altaret, de ropade högre och sargade sig med knivar och spjut så att blodet flöt. Det var profetisk extas, skulle man kunna säga. Precis som man kan se ibland idag på många ställen där spektakel för de här, vad man ska säga, vissa kyrkor sysslar med. Och det har blivit, spektaklen har blivit till och med viktigare än själva budskapet. Men tyvärr kom det inget ljud, inget svar, inget tecken från någon gud. Det var en död gud som de hade. En gud som inte hade någon makt att bekämpa ondskan, att göra någonting. Och Elia bad i sin tur en kort men tydlig bön. Herre, Abrahams, Isaks och Israels Gud, låt det idag bli uppenbart att du är Gud i Israel, att jag är din tjänare och att jag är din befallning. Jag har gjort allt detta, att det är på din befallning jag har gjort detta, allt detta. Svara mig, Herre, svara mig så att detta folk inser att det är du som har vänt deras hjärtan bort från dig. På samma gång svarade Herren. Fantastiskt. Ja, den lilla pojken blev ännu sämre när man tog honom till Jesus. Förbarma dig över oss och hjälp oss om du kan, var pappans bön till Jesus. Det var en helt annorlunda bön än vad Elia gjorde. Och så sa Jesus, allt är möjligt för den som tror. Då fortsatte pappa, ja, jag tror, hjälp min otro. Ja. Kan ni föreställa er ungefär hur det var den dagen? Otroligt. Jo, varför kunde inte vi driva ut den ande? Frågade lärjungarna. Och Elias bad en kort bön med tydlig bön. Med tydliga ord. Och Jesus svar till lärjungarna blev också enkelt och tydligt. Den sorten kan bara drivas ut med bön. Ibland söker vi svåra lösningar till det som i Jesu ögon bara är enkla problem. Men vi kämpar och kanske ger vi oss till en felaktig kamp istället för att syssla med den riktiga kampen. Baals profeternas sätt att be visar en viss stress, en irritation, en rädsla. De var i panik. Så händer det också med oss ofta när vi kämpar. Vi hamnar i panik. De hade rätt att känna panik eftersom de visste att de hade med en död Gud att göra. Men vi vet att vår Gud lever. Så sonens pappa hade också panik. Den hade med otron att göra. Och den som saknar tro hamnar i panik. Lärjungarna hade säkert också panik. Ty Jesus var inte med dem då när de försökte driva ut den onda anden. Jesus var på berget med Jakob, Johannes och Petrus. Ja, många familjer hade också panik eller mycket oro när deras ungdomar skulle ge sig iväg för mission i det okända landet Kongo. Det var det som tog kyrkokonferensen 1885. Då var missionsförbundet bara 7 år gammal. Och den konferensen tog mycket tid. Nästan en hel dag för att diskutera. Ska vi våga ta hand om vårt eget missionsfält? Det för att i början så gjorde man det med Livingston Inland Mission från England. Ska vi våga ta hand om vårt eget missionsfält? En hel dag diskuterade man. Några ville säga ja. Många vill säga nej. De tänkte på vem ska försäkra de här ungdomar som ska ut? Vem ska betala dem? Tänk om de skulle dö. Hur ska vi svara på deras familj? Och så vidare, och så vidare. Och så tänkte de, ja men i kassan har vi inga pengar. Var ska vi få pengar? Man glömde bort det här att den dagen Jesus stod på berget och sa till lärjungarna, gå ut och gör alla folk till lärjungar. Då hade de ingen båt, de hade ingen häst, ingen bil, inget flygplan, ingenting. Kassan fanns inte längre. Judas som var kassör hade tagit livet av sig och han hade inte lämnat kassan till någon. Så de hade inga pengar. Ändå sa Jesus, gå ut! Och de var bara några där på berget. 11 lärjungar plus några som hängde ihop. Det var bara de som var där. Gå ut, gör alla folk. Alla folk! Och Lukas förklarade i apostlagärningarna, börja i Jerusalem. Ni ska gå till hela Juden, till Samarien, ända till jordens yttersta gräns. Otroligt. Men vad ska vi få möjligheter? Hur ska vi göra det här? Kära vänner, kom till Kongo för att se det som de tog som beslut den dagen, vad det har burit som frukt. Vilka stora kyrkor som har byggts där. Ja, efter en hel dag diskussion så sa Ekman, låt oss gå lägga oss till kväll, sent på kvällen. Imorgon, då ska vi fortsätta diskussionen. Dagen efter så samlades de i Stockholm där. Ja, kära vänner, jag tycker att även om vi skulle ta en dag till i diskussionen så det leder oss ingenstans. Så jag ber er att vi går till val. Vi röstar. Du får rösta enligt vad din Gud har sagt till dig under natten. Så frågade han, vill ni att vi ska starta vårt eget missionsfält? Så det var ett gungande ja! Nej, jag begriper inte. Kan du lyfta upp under den tiden så använde de, jag tror det fortsatt, små lappar som man skulle, alla lyfte upp. Är det någon som är emot? Ingen. Vad är de som tvivlade igår? Så bad han någon i församlingen, kan du leda oss i bön för att lägga det här beslutet i Guds händer? Så slog han först vad man ska säga, hammaren på bordet och så sa, nu får vi be. Mannen stod upp enligt rapporten. Han stod ungefär en hel minut utan att hitta något ord. Och alla började gråta. Så starkt det var. Alla började gråta. Somliga tänkte, ja men vi har fattat ett stort beslut. Kanske det är bra. Men andra tänkte, men hur ska vi börja? Nu har vi inte pengar. Ja, Jesus sa till lärjungarna, den sorten kan bara drivas ut med bön. Man kan undra hur de försökte driva ut anden. Bönen borde vara den första som de borde tänka på. Kära vänner, för att gå till slutet med den här predikan, då vill jag säga, det finns lösningar om vi lägger allting i Guds händer. När Mose undrade hur han skulle klara det uppdrag som Gud hade gett honom, så ställde Gud frågan till honom, vad har du i handen? Skeppet. Och det är det som han fick använda. Det räckte med en kort och tydlig bön för Elias för att kunna besegra Baals profeter. Och det räckte med några ord från pappan, hjälp mig, hjälp min otro, jag tror, för att Jesus skulle göra allt för pojken. Den sortens ondska, säger Jesus, drivs bara med bön. Tre saker vi måste bära med oss från den här predikan när vi kämpar mot ondskan. Den första är, var inte rädd. Var inte rädd. Det är en hälsning som man hittar cirka 400 gånger i Bibeln. Då betyder det att varje dag har vi en hälsning när vi vaknar. Var inte rädd. Den kristna ska inte vara rädd för någonting. För det andra, våga. Vi ska inte vara så passiva. När Gud talar till oss, när vi ser att det här kan vara bra för vår kyrka, när vi ser att det här kan göra någonting för vår församling, låt oss våga. Den som inte vågar, säger vi på franska, inte får någonting. Qui ne risque rien, n'a rien. Den som inte vågar får ingenting. Våga. Och den tredje och det sista. Be i tro. Så det kan vara två saker här. Be. Men den som ber ska tro. En bön ska inte bara vara ord som vi rabblar så här. Men låt oss tro på det vi ber för. Det kristna livet och inte minst Guds mission är ett liv i kamp. Det ska vi veta. Vi behöver en kämpande tro. Men den sortens kamp kämpar man inte i panik. Ta det lugnt. Försök ta vara på det goda som redan finns i dig. Och låt oss bekämpa det onda genom det goda. Ty Jesus säger till dig och till mig nu, var inte rädda. Vi ber. Tack Herre att vi är segrare i den kamp som vi har mot ondskan. Och tack att du vill vara med denna församling också. Du ser vilka utmaningar vi har framför oss. Så vill vi lägga oss i dina händer Herre. Så att vi kan besegra det onda. Amen.